Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen. Det är dags för en ny MotoGP-podd, nummer 124 i ordningen, med mig Tobias Lyon och med Andreas Mårtensson. Och idag sitter vi på två olika håll, så Andreas, hur är läget med dig?
Det är bara bra. Jag sitter och värmer upp vår kommentatorsbox här på Ringvägen.
Det är bra, för där kommer vi att tillbringa närmsta helg, kommande helg, både med MotoGP och för min del också Speedway GP faktiskt.
Jaha, det är till och med Speedway, ja. Ja, nej, men MotoGP från Silverstone, jag ser fram emot helgen. Det var ett tag sedan nu, är det 2 veckor sedan det var race, så att, nu är det dags hemma.
Det är ju det, och det är ju blir ju en införpodd det här med lite snack om nummer 24. Med ett kort nyhetssvep och sen lite grann om det som väntar förarna och mästerskapet i helgen. Just på den här banan då som är klassisk och som är tillbaka på kalendern i år efter ett års bortovaro.
Japp.
Du, vad vill du börja med då? Vi kör nummer 24 tror jag, för att det är det. Annars har vi, den är stor risk att glömma bort.
Ja, det vet jag inte om det är så lätt att glömma 24 kanske, men där har jag en förare som jag tänker på direkt när jag tänker på 24, och det är ju Tony Elias.
Vet du att det var den enda föraren som poppade upp i mitt huvud också, och det var ju ganska precis innan vi satte igång här och snackade.
Ja. Visst ser du, men 24 det är ju Tony Elias som är känd för. Ska vi säga att han har 2 stycken? Om man tänker på Tony Elias, vad känner man honom för? Ja, men det är 2 stycken saker egentligen. Det första är ju racet i Portugal 2006. Vilket var väl det näst sista racet, var det inte så? Jag vill ha för mig att det var det på,
ja, men det låg sent på kalendern. Och ja, det är minnesvärt. Det var ju en av de här segrarna med väldigt, väldigt liten marginal. Ja, det var ju nog 1/2000 kanske.
Minsta marginalen som någon har vunnit med i historien, och det var ju 2000-delar. Och det var just på Estoril 2006, och det var ju Elias som vann det racet före Rossi. Och i mött, eller på grund, det var ju väldigt minnesvärt bara det här racet, för det var ju det racet där Pedrosa tog ut Hayden, och det var ju Hayden som ledde mästerskapet in för den helgen. Men teamkompisarna alltså, Pedrosa, Hayden, åkte omkull. Pedrosa var alldeles för aggressiv och alldeles för optimistisk in i en vänstersväng där. Drog med sig teamkompisen, men Rossi lyckades ju inte vinna. Och sen så kunde han heller inte knyta ihop säcken i finalen sen, som var raceveckan efter, eller racehelgen efter.
Nej, så det blev ju, som du säger, det blev minnesvärt på flera nivåer där, och en ja, viktiga tusendelar för Rossis del. Som hade han haft de där tusendelarna på sin sida, visst hade det varit ett bättre läge. Nu kraschar han ju ändå i finalen, men han hade ju haft ett starkare utgångsläge.
Det är klart att han hade haft det. Han ledde ju trots allt mästerskapet. Han gjorde ju bort sig på egen hand. Men de 5 poängen hade ju gjort så att det räckte ändå om man hade vunnit den här segern. För till slut så blev det ju 5 poäng som skilde mellan Hayden och Rossi efter finalen.
Ja, det var så det var. Och Hayden hade ju färre segrar än vad Rossi hade. Ja, så att det hade, så det stämmer. Det hade varit helt avgörande det där.
Men det är lätt att säga efteråt. Det finns ju många sådana minnesvärden, men just där och då visste man ju inte det. Men så blev det i alla fall. Men det är den första saken som poppar upp direkt hos mig i alla fall, när det är Tony Elias. Den andra saken som poppar upp, det är ju att han var den första världsmästaren i Moto 2 år 2010. Innan dess var det 250.
Och det var ju speciellt på flera sätt där, eftersom att då drog ju det mästerskapet igång med många chassitillverkare som var intresserade, och det var en väldigt liten chassitillverkare. Han vann ju med Moriwaki chassi som kanske de är lite äldre känner igen ifrån tiden då japanska cyklar inte riktigt hade chassin som matchade motorerna, och man därför uppdaterade chassin med Rickman och Bimota och Harris, och då var ju Moriwaki just ett sånt här chassimärke som man faktiskt kunde köpa, som var väldigt exklusivt på den tiden till radfyror, gatfyror.
Ja, och så gav de sig in i fighten då första året där med deras Moto 2-cykel, och det gick ju bra för Elias.
Ja, men det gjorde ju det. Och han förlängde ju sin karriär ganska markant på det sättet och fortsatte ju tävla i Moto 2 och sen också framgångsrikt i amerikanska superbike-mästerskapen. Och där skapade han sig också ett namn ganska snabbt, vill jag minnas.
Han kom ju faktiskt tillbaka till MotoGP efter den. Han körde ju några år i MotoGP, så tog han den där enda segern som han har i karriären. Sen så gick han till Moto 2, vann mästerskapet första året. Sen gick han upp i MotoGP igen efter det, en hel säsong. Och sen efter det lite blandade saker innan han då hittade över till USA. Och där körde han ju faktiskt i 5 säsonger sen. Och nu såg jag att han skulle vara inhoppare igen här. Han var inhoppare tidigare under säsongen, och nu ska han vara tydligen återigen då i Motoamerika.
Mm, han har kört både Ducati, Kyle Wyman tror jag. Ja, jag tror det var hans cykel. Och sen körde han Yamaha nu för, undrar om det var Herrin som hade fått covid eller något liknande. Så att han har hoppat in på olika märken. Men annars var det Suzuki för hans del i amerikanska mästerskapen. Och vi såg ju honom till exempel på plats på Road Atlanta där för ett par år sedan.
Mm. Ja, vi träffade honom när vi var där på vår rundresa. Road Atlanta, och sen var vi även på Circuit of the Americas när de var, ja, hade gästspelat tillsammans med MotoGP.
Men det visar ju också klassen på... Jag tycker det var starkt gjort att hävda sig där igen, för det är ju faktiskt GP-förare som är över och kör nu i nutid. Jag tänker då på Loris Bass, jag tänker på Hector Barbera, och ja, det är inte toppresultat på dem trots att de har material.
Nej, exakt. Det är ganska hård konkurrens faktiskt i Motoamerika.
Men jag tänker också tillbaka på någonting jag nästan måste fråga dig om här. Det är ju om inte Tony Elias, var inte han ett av de namnen som kom fram genom den här Telefonica Movistar-satsningen som var en föregångare till olika Rookies Cup-serier?
Jag vill också för mig det, tillsammans med Pedrosa, va?
Det var ju Pedrosa, det var Olive tror jag, och sen var det Tony Elias.
Mm.
Så det var ju hans väg in i GP-sammanhang där, och sen då ett antal säsonger. Jag har faktiskt inte klart för mig hur många säsonger det blev totalt, men 20-talet säsonger närmare sig åtminstone med amerikanska mästerskapen inräknat.
Ja, men absolut. Han började sin karriär 1999 i 125, körde han något race, och sen så fulla säsonger från 2000 och framåt.
Ja. Men du som förare då, har du några minnen rent körmässigt från hans
karriär? Nej, men man behöver inte se startnummer 24 på hans cykel, för han har ju en väldigt säregen körstil som man känner igen på långt avstånd. Det är väl mer det i så fall. Men han är väl inte så jättespektakulär på det sättet ännu?
Nej, jag tror inte det heller. Men däremot oväntat hård i fighter. Jag tänker framförallt i Motoamerika då, där han fick kämpa och slåss lite grann i ett par år med lite sämre maskinmaterial kändes det som. Men den här körstilen, vad tänker du på där? Han är rätt kort.
Ja, men exakt. Och man ser på långt håll att det är han helt enkelt, utan att se siffran eller lacken eller någonting annat. För att körstilen är så speciell.
Ja. Han var inte han en av dem som också var väldigt tidig med att hänga, alltså han fick hänga mycket med kroppen för att komma dit han ville.
Ja, det gjorde han, men han är ju ganska kort ju. Som sagt, vi träffade honom för 2 år sedan och tog något foto där tillsammans med honom, och han är ju inte superlång.
Nej, vad tur vi upptäckte honom.
Ja, han är till och med kortare än vad du är.
Jag väntade bara på den här passningen. Strax under, en medelålders man strax under medellängd. Är det så du
tänker? Ungefär så.
Ja, han börjar också bli medelålders nu och betydligt under medellängd.
Han är faktiskt lite äldre än vad jag är till och med.
Ja, till och med det. Mm.
Han är född samma år dock, men i vilket fall yngre är jag.
Jag minns en sak med layouten också, och det var i Moto 2. Den här, då hade han gul bakgrund och sen den här 24an och lite nästan som ett hårkors. Alltså det
är som ett kikarsikte.
Exakt. Och det tror jag kallas för hårkors.
Okej. Okay. Jag kallar kikarsikte.
Jo, det är bra. Då använder vi synonymer. Det ingår ju i vårt jobb att berika språket, eller hur?
Ja, jag tar de enkla orden så får du ta dem lite mer komplicerade.
Ja. Men den var snygg, tyckte jag. Och den var tydlig.
Ja.
Så, körstil, siffran där och... Ja, men det finns en hel del faktiskt som poppar upp när det gäller Tony Elias. För mig så är det de här grejerna som jag nämnt som är de stora. Har du någonting ytterligare du tänker på här?
Nej, det var de två sakerna som han är känd för, i alla fall i min värld. Och nu tycker jag vi går vidare.
Då gör vi det. Om jag får hålla i trådarna här nu då, så är det dags för nyheter.
Sure.
Det är egentligen fortsättning på nyhetssvepet från förra veckan, för att det stora, det handlar ju egentligen om Maverick Vinales. Det är i alla fall min åsikt. Och Vinales, han har ju sen senast vi snackade också blivit av med fortsättningen på den här säsongen. Han får alltså inte köra klart säsongen hos Fabrics Yamaha, och det här är ju, det påminner ju mer och mer om det som hände kring Johan Zarco, får vi säga.
Alltså den här följetongen med Vinales, han måste vara den föraren som jag pratat mest om i den här podden år 2021.
Ja, det tror jag också. Alltså, hamnar inte på minus, hamnar han på plus, eller så hamnar han i någon nyhets... Ja,
det tar aldrig slut.
Han har förmåga att skapa rubriker.
Ja, det tar aldrig slut. Jag är nästan lite trött på att analysera det här med Vinales, men trots allt så måste vi ju göra ett försök här nu då. Men det är precis som du säger, efter vi hade spelat in senaste podden så blev det ju klart, jag tror vi spelade in på onsdag eller torsdag, men på fredagen så blev det klart att de går skilda vägar helt enkelt, Yamaha och Vinales. Och ja, som vi sa redan förra veckan, så min magkänsla först sa att nu kommer det bryta här direkt. Sen så bad han om ursäkt under helgen och tänkte att kanske finns en liten chans. Men det fanns det inte, utan när alla hade sagt sitt så blev det dörren helt enkelt efter det som hände då i Österrike. Det senaste som hände i Österrike, det är ju inte bara det som utlöste alltihopa, utan det är ju hela... alla turerna och vägen dit också.
Ja, för vi ska göra klart för oss att det är inte en enskild händelse, men det här blev ju droppen, att han övervarvade och inte... han betedde sig ju illa. Det här tror jag Yamaha tog mer personligt och mer rätt in i hjärtat på fabriken än vad han någonsin kunde ana, än vad Vinales kunde ana. Alltså.
Absolut. Ja, visst. Han var extremt frustrerad, det har vi pratat om, och tog ut det på det här sättet. Och då på något sätt så känner de väl inte att det finns ingen mening att ha kvar honom i teamet när det här har hänt. Han är ju uppenbart frustrerad där han är. De ska ändå inte köra tillsammans nästa säsong. Det finns ingen mening att ha kvar honom i teamet. Det är bättre att ta in någon annan, vilket man nu också har gjort då med Crutchlow.
Ja, och det blir ju nästa steg. Men just för Vinales del, jag tycker det är väldigt, väldigt tråkigt. För att hur man än väljer att se på det här, så är ju det en förare som i år vann premiärracet. Och han gjorde ju det på ett sätt som vi verkligen hyllade honom. Vi lyfte raceinsatsen till skyarna och tänkte att det här var bra. Han har fått barn, det kom ut en på nytt född pappa dessutom.
Mm. Vi trodde det. Vi trodde det och kanske hoppades lite. För det, anledningen till att vi pratar så mycket om honom också, det är ju trots allt att han är en av de absolut bästa förarna i hela startfältet. Han rankas ju dels bland övrigt folk, kommer nu att säga så då, eller kunniga inom depån, förarna. Jag hörde en intervju med Crutchlow här som sa att han är i paritet med Marquez talangmässigt, men han får inte ut den kapaciteten som han själv besitter. Men vi andra, vi har väl också, vi har ju sett det här, vi har ju sett hans högsta nivå, så att den är riktigt hög. Och vi har ju väntat på kamperna mellan Marquez och Vinales. Det var ju innan Quartararo ens kom in i bilden. Vi hade ju väntat på de kamperna hur länge som helst. Men det blev ju i princip aldrig av. Det blev någon gång sådär. Men inte på riktigt egentligen. Och nu får vi inte se det i Yamaha heller. Men, nu blir det april istället. Och de släpper ju honom från kontraktet direkt här. Så att han är ju fri att köra för Aprilia när som helst.
Men hur ser det ut på den sidan då när det gäller att ta vid en Aprilia-styrning? Skulle det kunna ske här under säsong redan? Och är det i så fall, inkluderar det i så fall att peta ut Savadori, eller går det att slänga in en extra Aprilia-cykel?
Ja, man kan göra vilket man vill där. Antingen så kan han ta över Savadoris cykel som ersättningsförare, funkar. Eller så kan han ansöka om ett wildcard, helt enkelt. Aprilia kan ju ansöka om 6 stycken wildcard enligt reglementet, så att han skulle kunna köra de flesta racen som är kvar, beroende på hur många det blir nu då. Nu vet vi inte exakt med kalendern, men det kanske också har hänt sen senast vi hade podden att det blir ett extra Misano-race förresten i kalendern.
Ja, det har också hänt. Stämmer. Det tror jag inte vi hade med i förra snacket. Men det här med, det låter ju intressant det här. Och det, på ett sätt är det storsint utav Yamaha att släppa honom fri. Då hade de varit riktigt griniga, hade de ju kunnat låsa hans styrning för resten av säsongen.
Ja, men då hade det nog kostat också 4 miljoner euro eller något liknande. Så att det tyckte de det nog inte var värt. För man ska,
nej,
ryktet säger ju att han har en lön, eller hade en lön hos Yamaha av ungefär 8 miljoner euro per säsong. Och det halva säsongen kvar, hade de bara stängt av honom med full lön, ja, då kostar det ju också. Nu har de säkert kommit fram till någon mindre summa, eller kanske ingen summa överhuvudtaget. Vilket gör att, ja, jag vet inte om man ska säga att det är så storsint av Yamaha, utan det är nog mer ekonomiskt vi pratar här.
Men det här beslutet nu då, är det, hur hade du tänkt i Yamahas läge, eller är det här en naturlig följd av det som har hänt?
Ja, men det är det ju. Det är klart att det är en naturlig följd av allting som har hänt, att de väljer att gå skilda vägar, att Yamaha säger enough is enough, och helt rimligt. Han på något sätt drar bara ner stämningen i Yamaha om han hade varit kvar. Han ska ändå lämna. Det är bättre att riva plåstret på en gång och sen så börjar man om på ny kula. Ja.
End of discussion.
Ungefär så. Men det är ju just Vinales där som ska hitta tillbaka nu. Han ska börja prestera på Aprilian. Frågan är om han kommer köra race i år. Enligt uppgift så ska de ha ett test på Misano här nu i månadsskiftet, bara om alltså några dagar nästa vecka. Planerat för Dovizioso, som också är signad för Aprilia, ska vi komma ihåg, som test för säsongen ut. Just nu åtminstone. Det går ju andra rykten om Dovizioso också, det kan vi komma tillbaka till. Men då går ju rykten att Vinales ska göra sitt första test med april. Han ska definitivt inte köra helgen i Silverstone, utan där är Salvadori tillbaka. Förhoppningsvis är det efter sin skada som han ådrog sig där med kraschen med Pedrosa då. Så får vi se, men jag hoppas att april ger honom tid här nu, inte signa honom direkt här nu även för den här säsongen och stoppa in honom i Aragon som är veckan efter. Jag tror det är bättre för Vinales nu att testa så mycket som möjligt, komma in i V4. Han har inte kört V4, utan det var rad 4 hos Suzuki. Rad 4 hos Yamaha. Jag tror att han behöver en ganska många varv för att komma in i det nya konceptet.
Ja, men jag är också inne på det där, och det vi har sett styrkorna med Aprilian, det är ju framförallt inbromsningar. Hög kurvhastighet kan ju till viss del hänga samman med sättet att köra Yamaha då. Men just de här inbromsningarna, jag vet inte om Vinales har varit den vassaste på inbromsningar. Och sen som du säger, själva motorkonceptet eller konfigurationen här eller karaktären hos en V4. Jag tror att det kan ta tid att köra in sig på. Jag tror i alla fall.
Jag tror också att det tar en stund. Och vi ska komma ihåg att Aprilia har ju egentligen fri testning. Så att han kan ju testa egentligen hur mycket som helst under hela hösten. Och det hade varit... hade jag tyckt var smartast att han gör det. Kanske kör de sista två racen eller något liknande, men inte mer än så, för att gå tillbaka till raceverksamhet nu på en gång, det kan slå tillbaka när det kanske inte går som han vill för att han har kört för få varv, och då kan han inte ge den feedbacken till Aprilia och så blir han frustrerad även där, och då kan man börja nästa säsong när de väl har signat honom då till nästa år inte på topp helt enkelt.
Nej, för mycket av hans problem på något vis, det som skiljer när det nu är så jämnt reglement och med förutsättningar mellan fabrikaten här, vi har varit inne på det förut många gånger, att det är ju det som är mellan axlarna här, och för Vinales del så har det varit allt för svajigt och upp och ner tycker jag med förutsättningar eller hur han, framförallt hur han hanterar motgångar, och då är jag också inne på den linjen som du är, att om han inte lyckas då, kastar sig in i hetluften direkt och känner att men det här går inte tillräckligt snabbt, då kan det ju, den nedåtgående spiralen fortsätta.
Ja, det kan vara så, men det behöver inte vara så heller. För nu blir det som sagt en ny start på ett sätt. Nytt fabrikat, och det har varit lite diskussioner liksom om Vinales mentala hälsa nästan efter det här. Det är åtminstone någon brittisk journalist som tycker om att spekulera i sådana saker, att det är mental ohälsa som ligger bakom. Men jag håller inte riktigt med. Alltså, jag känner inte Vinales så pass bra så jag kan säga att det är något sånt där. Men den här sporten, den är... Man måste komma ihåg det. Har man inte levt riktigt i den här sporten, då tror jag det är svårt att föreställa sig vad som går igenom ett huvud här, alltså som förare. Och blir det för många saker, då kan det flippa liksom. Nu tog det sig i att han övervarvade motorn, för det var det som fanns där. Hade det funnits en stol att slänga eller en drickaflaska och krossat, så hade han kanske gjort det istället. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort det, till exempel.
Just med drickaflaskan eller övervarvat?
Nej, det är nog mer drickaflaskor och kanske stolar som har flugit och grejer, men... Ja.
Nej, men det är som du säger, det är verktyget han har i händerna. Och jag kan ju bara dra paralleller. När du säger det här så blir jag ju påmind om de här, till exempel inom tennis, som har slängt racketen i marken. Egentligen är ju det motsvarande.
Ja.
För det är det redskap man har till hands.
Visst, eller? Det är det som finns till förfogande att göra. Och sen ska man inte göra det. Och jag har dratt näven i ett kåpglas en gång också. Det är ju dumt. Det kostar ju 1,000 spänn att reparera, så det är ju jättedumt. Men just där och då så var det ju en superbra idé.
Men du, jag har även, nu kom jag på fler grejer. Jag har även sett hockeyspelare slå av klubbor och till och med slå varandra. Det är ännu värre.
Till och med det.
Han åkte ju inte och slog någon i alla fall på banan.
Nej, det finns ju andra förare som har gjort genom tiden också. Så att... Men...
inte så...
Nej, men... Ja... Det är en superhård press på förarna. De här är professionella, absolut. De ska bete sig på ett visst sätt. Men ibland så går det över gränsen. Det är därför de är förare och det är därför de är människor också. Ibland går det över gränsen. Och jag har inte varit MotoGP-förare, men jag har varit professionell förare i ganska många år. Man lever resultat hela tiden. Jag kommer ihåg flera säsonger i min karriär där allting annat i livet är helt bortkopplat. Mellan racehelgerna, det kan vara 2 veckor mellan racehelgerna. Allting som man gör, det handlar om bra resultat. Det är allt man tänker på. Om det går en halvtimme utan att man tänker på nästkommande race eller någonting som har med racingen att göra, då får man vara glad eller ledsen beroende på vad man tycker. Men det var så jag fungerade. Och när man då, som det som hände här nu, det byggdes upp i Sachsenring, han kom sist, han var extremt frustrerad. Han sa upp kontraktet i Assen. Han blir tvåa där. Han blir slagen av sin teamkompis. Åker därifrån. Det tar, om jag hade varit i det läget, så hade det tagit flera veckor för mig att smälta bara den andra platsen. När min teamkompis går att vinna, till exempel. Så det är ett sommaruppehåll på 3-4-5 veckor eller 5 veckor eller vad det var för någonting. Då kanske det tar 2 veckor att släppa det som har hänt. Och sen så jobbar man upp spänningar inför nästkommande racehelg och hösten. Och nu ska jag prestera. Nu ska det gå bra. Vi kommer till Red Bull Ring, första racehelgen efter sommaruppehållet. Allting går ganska bra på träningarna, kval och så vidare. Starta 9, 5 efter första varvet. Ja, och sen blir det röd flagg. Inget att göra åt. Det är som det är. Synd, för man har gjort en bra start. Ut igen, och då får man motorstopp på grund av någon tekniskt som vi inte riktigt har fått reda på vad det är för fel. Det är klart att man är frustrerad. Jag hade varit också extremt frustrerad. Och i hans läge så tar det sig så här. Och det behöver han, man behöver ju hjälp att kontrollera sådana här saker, men att dra i med mental ohälsa, det tycker jag att ta det ett steg för långt och att liksom misskreditera det ordet egentligen.
Men du har ju rätt i så sak med att alla förare på den här nivån, och då behöver ju inte bara dra MotoGP, utan då är det ju Moto 2, det är Moto 3, det är nationella mästerskap. Alla är ju egentligen missnöjda så länge de inte vinner. Det är ju bara en placering som man är fullt nöjd med. Och är man där tillräckligt ofta, då blir det ju egentligen titlar. Och är det inte en titel så är man missnöjd. Eller, jag kan tänka mig så i alla fall, när man har kommit tillräckligt långt.
Ja.
Men det här med...
Jag vet inte hur många... Jo, det vet jag. Men ett par, tre stycken bucklor eller prisplaketter eller vad man nu kallar pokaler där det står två i något race. Jag vet inte hur många sådana jag har pajat. Det är 3-4 stycken.
Som du har slängt ut?
Ja, jag förbannar för att bli två. Ja, exakt. Precis. Slängt in i släpet någonstans och så har den gått i miljarder. Du får kolla i mitt prisskåp eller min prishylla så får du se hur många som är trasiga. De är ihoplimmade, liksom en del av dem.
Men, det är lite roligt att höra. Jo, men, du är faktiskt, i det här är du mer extrem än vad jag är. Så här är det inte riktigt funkat för mig. Men å andra sidan har inte jag varit mästare eller helt levt på det.
Nej, och visst, det ses ju som roligt nu så efteråt. Men just då, så det är ju liksom hela livet kretsar runt resultat, ingenting annat. Och det är ju många som har beskrivit det, men även för min del att vinna, det var liksom inte den största glädjen är inte att ha vunnit, utan den största glädjen är att inte ha förlorat.
Ja, är det så i andra områden i livet också?
Nej, det behöver det inte vara. Det behöver det inte vara. Nej. Men det är en extrem hård press. Man måste liksom leva sig in i det. Man kan inte bara bortse från det och tro att man ska vara en maskin eller att förarna är maskiner.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är de inte. De är människor också och de lever det här, och det är hög press. De kör med livet som insats. Man måste komma ihåg det när man pratar om att oj vad dum i huvudet han var för att han övervarmade motorn. Ja, det var inte bra. Det var inte smart. Men man måste också förstå sig in i situationen.
Det här med, visst är Vinales också en av de förare som lite som Lorenzo där tidigt har skolats in av sin familj i racingvärlden, och på något vis det har alltid funnits förväntningar, och det har också funnits hyfsat bra resurser runt omkring honom.
Ja, jag är ganska dålig koll faktiskt, men jag vet också att det snackas i alla fall om att han kommer från en liten problematisk uppväxt. Det har det snackats om, men exakt vad det innebär, det vet jag inte i detalj. Så det, ja, det vill jag inte knappt gå in på egentligen, för jag vet inte. Nej. Det i detalj.
Nej, men det vi i alla fall har berört tidigare kring, och det har ju faktiskt, om jag kopplar över till Lorenzo där, med hans far och hans metoder och skola in Lorenzo till racingförare, om man till exempel hittar likheter eller saker runt Vinales som har påmint om de takterna, då kan man ju också förstå att ja, men då byggs ju, då adderas det ju på ytterligare både press och svårighet kanske att hantera motgångar. Och jag tycker till exempel att Vinales har varit en sån förare som han har inte riktigt letat hos sig själv efter vad som saknas, utan det har gärna varit någonting utanför honom själv.
Ja.
Och det kanske är ett sätt i alla fall att i stunden klara motgångar, men i förlängningen på den här nivån, då kanske man också måste titta på sin egen del där. Och det som jag tänker på spontant, för du nämner ju den här pressen på föraren, men det är ju faktiskt press på teamen som helhet också. Det är mycket pengar inblandat, det är stora sponsorer, det är mycket, både det är många pusselbitar som ska fungera. Och jag menar, som förare har man ju också en stor del i att hela teamet eller stämningen i teamet fungerar. Och fungerar inte det, vilket det bevisligen inte har gjort runt Vinales, då blir ju svårigheterna ännu större på något vis.
Och det var vi inne på även i förra veckans podd, att det är viktigt, åtminstone nu, jag vet inte hur det var förr, men att ha som förare ett team runt omkring sig som alltså inte är Yamaha eller vad det nu är för team här, utan den relationen mellan teamet och förarna kommer ju alltid vara bra så länge det går bra. Stämningen mellan Lin Jarvis och Yamaha och Quartararo idag, den är ju helt lysande, såklart. För att han leder mästerskapet och allting har gått smärtfritt. Men precis som du säger, så när det börjar gå knackigt, då måste ju teamet också ställa krav på föraren att börja prestera. Och de har väl sett de bristerna som Vinales också har haft. Och därför är det ju viktigt att ha ett team runt omkring sig. Alltså personlig rådgivare, manager eller vad det nu kan vara för någonting, som är med på varje race och som kan på något sätt vara länken emellan föraren och teamet också när det väl behövs. Och även säga till föraren att nu måste du göra si och så. Och Julian Simon där, som är Vinales rider coach, har väl inte riktigt, ja, jag vet inte. Det är uppenbarligen inte, han har inte kunnat tygla Vinales i vilket fall som helst.
Nej, för jag tänkte precis på den rollen som rider coach, för det var någonting som vi inte såg. Ja, tittar man tillbaka 5 år så var det ju ovanligt att se att förare på toppnivå hade rider coach. Men nu är ju många som har en person då som är just avdelad för att, ja, men vara ute på träningar, ta foton, filma, jämföra, kika på hur andra kör och faktiskt förmedla det till den aktuella föraren då, eller den man jobbar för. Så att den rollen tror jag också är viktig.
Ja. Det har ju blivit mycket viktigare, just sådana roller som rider coach eller som Alsamora är för bröderna Marquez till exempel, eller som Ucho är för Rossi, eller ha någon eller några runt omkring sig. Och det, man kanske behöver flertalet, någon rider coach, någon manager, någon, ja, helst den bästa vän som kan resa runt i världen. Och så kanske någon som är lite som en pappa för en egentligen och kan hålla tyglarna helt enkelt om det skulle börja hända grejer.
Ja, och än mer nu när, om man säger, nyrekryteringen till GP går ju ner i åldrarna. Det har vi ju konstaterat med alla matarserier och rookies cup och allt vad de heter. När det blir så att man som förare då redan i 12, 13, 14 års åldern börjar resa runt, ja, dels nationellt men också internationellt, och sen då snabbt in i VM-sammanhang när man fyller 16, så krävs det ju också någonting, för att det är ju, ja, det är inte helt problemfritt att bara flyga runt hela världen och vara på på egen hand, om man säger. Det är ju, då kommer den här papparollen in också, som du säger. Eller?
Och där kanske också att Esteban Garcia, alltså han Vinales före detta crewchief som fick sparken tidigare under sommaren, han kanske har spelat en viss roll i det. Och när han också försvann, det är ju då vi har sett att det verkligen har accelererat utför för Vinales i Yamaha.
Ja. Ja, det blir i alla fall spännande att följa nästa kapitel då, men för att summera det vi har snackat om, så tänker du det, att rent körmässigt här och resultatmässigt och kanske fortsättningen, det bästa är att testa så mycket som möjligt, komma in och kanske köra en, två racer i slutet på säsongen och sen ladda på för stor satsning då 2022 hos Aprilia.
Mm. Jag hoppas att det blir så att han inte går in och kör ett race nu om Aragon eller Misano eller något sånt där, utan att han tar det lugnt nu, testa så mycket som möjligt, fundera igenom sina egna beslut genom åren som han har tagit. Det här senaste kanske, kommer tillbaka och blir ordentligt sugen på nästa ny utmaning helt enkelt. Men att han kommer igång med testandet hos Aprilia tror jag är jätteviktigt också. För nu har han ju fått ett försprång jämfört mot om han inte skulle ha hoppat av Yamaha-styrningen eller fått sparken eller hur man nu vill uttrycka det. Så att det ser jag som oerhört viktigt. Och sen får vi komma tillbaka till det då när han väl ska köra race, hur det kommer gå egentligen. Men där finns det ju både uppsida och nedsida. Man kan argumentera för att det kommer gå bra, man kan argumentera för att det kommer gå dåligt. Men kolla vad Aleix Espargaró gör. Kolla vilka resultat han gör. Och så tittar vi på vad de gjorde i Suzuki tillsammans. När Vinales var betydligt bättre än vad Aleix Espargaró var. Så har Aleix Espargaró blivit bättre? Ja, kanske. Har Vinales blivit bättre? Ja, troligtvis också. Mm. Och då kan det ändå se ganska hoppfullt ut.
Ja, och det, jag tycker det är bra att du nämner det här, för att då ska vi också lägga till att de har ju en personlig vänskap också. Och de har ungefär, nu är ju för sig då Vinales nybliven pappa, men Aleix Espargaró har ju sina tvillingar sedan tidigare. Och lever familjeliv mellan racen. De reser till och från tävlingar tillsammans. Bor i Andorra. Kan träna tillsammans. Och på det sättet kanske den här, ja, de här luckorna som du är inne på kanske kan fyllas med hjälp av en bra teamkamrat hos Aprilia.
Och jag tror inte att konkurrensen kommer vara som den var i Suzuki till exempel, mellan de två eller mellan två andra förare på väg upp i karriären, för att Aleix Espargaró är ju på väg ut i karriären. Det är ju, ja, det kanske är sista året för hans del, nästa år i GP till och med, och då, det kommer inte vara någon på det sättet konkurrens om vem som ska fortsätta eller sådana saker, utan det kan nog bli en mentorsroll som Aleix Espargaró kan gå in i faktiskt.
Mm. Ja, det ska bli spännande att följa åtminstone. Och, det är mycket möjligt att vi får anledning att prata många gånger till om Vinales. Förhoppningsvis så lyckas det här draget nu. Det gjorde ju det. För att återknyta till hur vi började snacka så får man väl säga ändå att för Sarkos del så blev det ju en lyckad utgång utav liknande drag i karriären.
Mm, det kan absolut vara det, och jag tycker om lite sådana här comeback stories, så att jag hoppas att det kommer gå bra för Vinales hos Aprilia. Varför inte ta första segern för märket? Har det ju varit något. Och tillägget ska, när vi pratar om Aleix Espargaró, han är ju inte den som, det var en lyssnare som gjorde oss medvetna om det, han är inte den med flest starter under nästa säsong, utan kör Simone Corsi så är det han som kommer att ha flest starter. Han har faktiskt fler starter än vad Aleix Espargaró har i dagsläget.
Men du, jag skulle ju nästan vilja ha en statistik när det gäller målgång. Undrar om inte Aleix Espargaró har fler målgångar då?
Dubbelt så många.
Vi kontrar den här statistiken bara för att...
Och sen har ju faktiskt inte Simone Corsi någon MotoGP-start.
Nej.
Men som det är i år då, så är det alltså Rossi, Lytti, Corsi, Aleix Espargaró. Det är de fyra med flest start i den ordningen. Och både Lytti och Rossi lägger hjälmen på hyllan som sagt. Simone Corsi vet vi inte, men det är väl på tiden.
Jag lämnar okommenterat. Han blev inte populär hos mig för ett par år sedan när han gjorde sina attackdykningar på insidan och svepte ner sig själv och andra i par 10 minuter.
Men det var väl när han körde speed up, va?
Jo, det var det. Det stämmer.
Ja. Nu sopar han omkull sig själv mest.
Ja, faktiskt.
På MV Augustan. Ja, ja.
Ja, ja, Vinales. Vi drar ett streck över Vinales för stunden. Och,
vi ser hur många poddar det dröjer innan vi får anledning att återkomma. Förhoppningsvis några stycken i alla fall.
Ja, vi kanske ska ha... Vi testar såna här som man gör i vissa frågeprogram. Att man inte får säga vissa bokstäver eller ord som börjar på vissa saker. Vi testar det med Vinales. Han får inte dyka upp.
Eller så gör vi tvärtom och så har vi han som en stadig punkt. Där det är startnummer, Vinales, nyhetssvep, bana.
Så kan det bli, så man känner igen sig. Det är bra också.
Ja.
Du, det andra jag tänker på när det gäller nyheter, för det är inte direkt sprutat nyheter, men det här är också lite spin-off på det som sker runt Vinales. Så att, det är en plats att fylla i Fabriks Yamaha. Rossi har presskonferens när vi är på plats i Österrike, berättar att karriären är över efter säsongen. Och som, nu ska vi se om jag säger rätt här, lök på laxen, grädde på moset. Ah, positivt, negativt. Jag tänker att det här är negativt. Kanske då lök på laxen. Så annonserar Petronas att man drar sig ur satsningen med MotoGP, Moto2 och Moto3-teamet där som drivs av Johan Stigefelt och Raslan Razzali. Och alla de här sakerna tillsammans, det blir ju väldigt, det blir mycket att hantera på en gång för Yamaha, tänker jag.
Ja, det har blivit mycket för dem att hantera. Och så som de har löst det till den här helgen, om vi börjar där då, så är det ju Crutchlow går ifrån Petronas till den här helgen och tar då Vinales styrning i fabriksteamet. Så Crutchlow och Quartararo alltså i fabriksteamet. Och i Petronas då så blir det ju Rossi, han har ju kvar sin plats. Och så plockar man ju upp Jake Dixon på den platsen istället då från Moto2. Han körde ju deras Moto2-team. Så kommer alltså föruppställningen kommande helg se ut. Och sen får vi se då vad som händer i framtiden. Det ryktas ju mycket just nu runt Darren Binder. Att han är, vi kan nästan säga att han är till 99% klar, skulle jag påstå. Men sen är det en styrning kvar och den är inte riktigt klar än. Till nästa kommande säsong pratar vi nu då. Det kommer rätt mycket rykten faktiskt om Dovizioso.
Och det här gäller de två platser i Petronas Yamaha då, som vi också väntar på att det ska klargöras vilka som tar över huvudsponsorskapet kring och att det blir ett officiellt pressmeddelande kring fortsättningen. Men klart är väl att det inte blir någon Moto2 och Moto3 satsning vidare i de färgerna.
Ja, exakt. Och sen vem som kommer äga teamet, det lutar ju åt att... Vi får nya ägare till teamet och vad det nu ska heta i framtiden, det vet vi inte heller. Vilken huvudsponsor, det går ju också rykten om den italienska där. Men vi får se helt enkelt. De har ju lovat en presskonferens eller att de skulle tillkännage planerna här nu i Silverstone. Vi får se om det håller eller om det blir uppskjutet kanske ytterligare innan vi får reda på exakt vad som händer. Men Morbidelli till fabriksteamet, det verkar ju mer eller mindre klart till nästa säsong. Sen har vi årets säsong också. Hur ska de göra här egentligen? För Crutchlow, ska han åka kvar i fabriksteamet hela säsongen? Det är mer och mer som tyder på det. För det är inte helt enkelt att flytta upp Morbidelli. Om man nu kommer tillbaka till Misano, vilket det är snack om. Det är inte helt okomplicerat att flytta upp honom till fabriksteamet. För att vi har ett motorreglement som säger att han måste ha sina motorer. Och där måste jag forska i det, vad som gäller egentligen. Men jag tror att de måste ha ett gemensamt beslut på det. Alltså alla i MSMA, alltså alla tillverkarna måste godkänna i så fall att Morbidelli har klivit upp. För det är en helt annan motor som han kör med idag som man då måste köra med i fabriksteamet.
Jag läste någonstans faktiskt här att det kan handla om att man har kvar de motorerna som då... Ja, om den före som tar över Vinales styrning här nu, att det blir... Vinales grejer och att man räknar som den sidan av garaget.
Ja, men det där är ju konstigt i så fall. För då skulle ju förra året till exempel, då skulle ju Vinales kunna, istället för att ta en ny motor som han gjorde i slutet, då kunde han ju gått ner Petronas då och kört på någon annan cykel.
Ja, ja.
Jag
är inte klar med det här.
Då skulle han kunna ta över Quartararo cykel förra säsongen till exempel, och så hade Quartararo fått bestraffningarna istället. Så att det där tror jag inte fungerar faktiskt. Jag tror inte det. Det borde inte göra det. Om man tänker, för då kan ju förarna inom märkena flytta. Säg att Quartararo skulle få ont om motorer nu helt plötsligt, ja, men då skulle han kunna gå ner och ta Rossis plats på en exakt likadan cykel fast i ett annat team. Och så hade Rossi fått ta bestraffningen i så fall, och det verkar märkligt.
Ja. Nej, som du säger, det finns fortfarande oklarheter där, och jag vet inte heller exakt hur man bestämmer kring det här. Men det är väl också det som är svårighet då, om man ska flytta upp Vinales till fabriksteamet, och sen tillkommer ju det här med
Morbidelli till fabriksteamet.
Morbidelli. Och sen tillkommer ju det här med deras personliga sponsorer eller teamets sponsorer som är knutet till det man förväntar sig i där man vill exponeras helt enkelt.
Ja, jag tror att det är tveksamt att vi får se Morbidelli i fabriksteamet i år när han kommer tillbaka, även fast det finns en plats ledig. Då får de lösa vissa saker först, och i vilket fall som helst så måste det in en annan förare i så fall när Morbidelli kommer tillbaka. Så då är det ju att Crutchlow antingen sitter kvar där han sitter nu då i fabriksteamet, eller om de gör någonting annat med den styrningen. Det ryktas ju faktiskt om Dovizioso redan nu på den styrningen. Nu har ju han signat dock med Aprilia då, så att ja, ett kontrakt är ju inte värt pappret som det skrivs på, som sagt.
Det verkar inte så med allt som händer.
Nej, det går ju att bryta.
Men du, det här med att Petronas drar sig ur nu då, det kommer ju bli... Nu vet vi inte vem som kommer att vara som huvudsponsor där i den uppställningen. Men frågan är vad det blir för maskinmaterial då till det teamet som... där det då ska användas Yamaha-cyklar, om det blir full fabrikare eller om man har någon B-specifikation på de grejerna.
Snackas ju om B-specifikation. Det är det senaste. Sen, vi får avvakta helt enkelt vad de kommer säga.
Du, något annat på nyhetssidan? Annars så måste vi blicka framåt här mot racehelgen snart.
Jag tycker vi blickar framåt.
Mm. Silverstone, Storbritannien, och en bana som alltså inte var på kalendern under fjolåret, men däremot 2019. Jag undrar om inte det var ett av de race som i alla fall jag var som mest i gasen på när det gällde kommentering mellan Rins och Marquez.
Det var en jättebra avslutning på det racet mellan Rins och Marquez. Det slutade med Rins som vann 13 tusendelar före Marc Marquez. Kör om där på insidan. Ut ur, vad heter den? Woodcott, kan ni heta det?
Ja, det kan ni heta.
Sista kurvan på varvet. Marquez hade inget fäste helt enkelt, så det släppte både fram och bak och Rins kunde segla om där. Intressant med helgen är ju att Mir körde inte detta racet, 19. Så han är alltså där för första gången med motorcykel. Och jag förväntar mig åtminstone att Mir börjar accelerera lite nu i mästerskapet.
Han på något vis så smyger han med här och plötsligt då på andra plats, delad poäng, i alla fall med samma poäng som Francesco Bagnaia efter andra helgen i Österrike, och nog för att det är en bit upp då. De står på 134 poäng och Quartararo står på 181, men börjar Mir nu stapla pallplatser och kanske lägga på någon eller ett par segrar här i slutet på säsongen, då blir det ändå lite press på fransmannen där uppe.
Ja, han tog ju faktiskt in båda racen. Tog han ju in poäng på Quartararo senast, även fast han kanske hoppas på att ta in lite till. Men så blev det inte. Men vi får ju se då vad han kan prestera på den här banan. Det är inte helt lätt bana att inte ha kört MotoGP på och komma dit direkt. Många kurvor, långt varv. Den har allting, långa raksträckor. Den har kurviga partier, riktningsförändringar, långsamma, snabba svängar, allt möjligt.
Ja, det är verkligen, det är som du säger, det är verkligen fullstorleksbana och en bana som passar mot GP väldigt bra, med flera högfartspartier och intressanta kurvkombinationer som du är inne på också där. Det är Ja, det är också en bana där det har stormat ganska rejält kring själva anläggningen. Minns du det här året när man fick ställa in på grund av regn i Storbritannien?
Jo då, det kommer jag ihåg 2018.
Ja, det var rätt så nyligen faktiskt.
Ja, det var inte så länge sedan när asfalten inte levererade det de skulle. Men tittar vi på resultatlistan då för två säsonger sen, så var det alltså Rins och Marquez, och sen var det även Vinales på pallen. Han var bara 6/10 efter och tog in ganska mycket tid i slutet av racet. Sen var det två Yamaha till efter det. Det var Rossi och Morbidelli, så det var alltså tre Yamaha topp 5. Jag tror att de blir starka, precis som vanligt. Nu säger jag dem, men jag menar egentligen Quartararo, för det här. Det är han som har levererat resultaten i år och troligtvis kommer leverera resultat. Så att, Yamaha, Suzuki, vi brukar prata om rådfyrorna, varför inte? Sen ska det bli spännande att se Marquez nivå. Man kan bygga vidare på det. Han var trots allt i ledning med 4 varv kvar på Red Bull Ring i torrt.
Ja, det ska bli spännande, och det är frågan just med de här kursförändringarna. I mina ögon så är det är ganska fysisk bana, Silverstone, även om det är stor variation och en ganska jämn fördelning mellan höger och vänster kurvor, så är det just det här partiet där motorcyklarna har då kurva 1 och 2 och 3 upp mot det här, upp mot, nu tappar jag namnet där bara för det. Det
heter ju
Becketts, ja. Maggots och Becketts. Där kräver det mycket kraft, kursändringarna. Det är väl ett sånt parti som jag tänker att kanske skulle kunna vara negativt för Marquez. Och då i sin tur så leder ju det till farten ner för Hangar Straight sen. Ja, vi får se. Som sagt, med just fighten mellan radfyror och Honda. Men det jag tyckte man såg på Red Bull Ring där kring Suzuki, eftersom vi börjar snacka om Rins och Mir, det är ju just skillnaden kvalmässigt och att de kanske kommer något steg ännu längre fram här nu då, när det gäller den här sänkningsanordningen för bakdelen.
Mm. Det blir intressant att följa den här helgen och se om det gör någon nytta. Suzuki gick ju bra även på Red Bull Ring förra säsongen. Nu ska vi se då vad Mir och Rins kan prestera på den här banan med den här devicen då som sänker bakänden. Bästa Ducati förresten som placerade sig då för 2 år sedan var Petrucci på en 7:e plats. Han var nästan 20 sekunder efter.
Och sen det jag tänker på också, det är ju det här med däcken. Suzuki inledde säsongen med att säga att första halvan av året, det är inte riktigt, det ser inte ut att lira för oss. Mycket större förhoppningar på andra halvan av säsongen. Det talar ju också för att Mir ska börja tugga in poäng här.
Mm. Vi får se då.
Mm. Och så Jake
Dixon då i Yamaha, och han har erfarenhet från BSB. Han har kört på Silverstone, så att en bana som han kan den på en full stor motorcykel, även fast han inte har kört MotoGP-cykel på den. Spännande att följa, men ja, allt annat än sist är ju bra. Sist är också bra, det är inte så pass, men om man inte är sist så är det ju, har han gjort det väldigt bra.
Ja, men vi fick ju information kring hans läge med den här handskadan från förra året, och tydligen så är ju inte den helt bra. Han har ju inte helt 100 känsel, eller rättare sagt han har känningar av den här skadan fortfarande i ena handen.
Ja, exakt. Så att, ja, vi får se hur det här kommer fungera.
Ja, vädermässigt, vad det var inne på. Vad säger prognosen då för helgen?
Prognosen säger just nu uppehåll, men ganska kyligt, 15-19 grader ungefär. Men just nu uppehåll, men det kan ju ändra sig. Det är ju Storbritannien vi pratar om, så att, ja, det är klart att det blir regn någon gång under helgen. Borde det bli.
Det är en säker förespåelse när det gäller vädret i Storbritannien.
Ja, exakt. Exakt. Och ja. Är vi klara med det?
Ja, jag tror att vi är klara med det.
Jag
håller med dig i det här intresset kring radfyrorna. Det är nog det som är det stora för min del också. Och sen möjligtvis då att se om Ducati med Bagnaia och Sarko framförallt kan matcha och hänga kvar i mästerskapet.
Och Miller som behöver komma tillbaka från 2 risiga racehelger senast.
Ja, han har ju däremot en bit längre upp. Jag tänker att reell chans kanske mer på Bagnaia och Sarko i nuläget.
Jag håller med. Och jag sa Miller, och jag sa det av en anledning. För det är många som har frågat efter en intervju med Jack Miller. Vi ville ha lite frågor till honom när vi var i Red Bull Ring. Och det fick vi. Och de ställde vi, eller några av dem, så ställde vi till Jack Miller. Och den intervjun kommer i helgen. Innan race start kommer den intervjun sändas. Det är V-sport 1 som gäller i helgen. Det är Formel 1 återstart efter sommaruppehållet på Spa. Spa-Francorchamps i Belgien. Därför så är vi på V-sport 1.
Håll koll på sändningstiden också, om det är någon omkastning här i programmet. Eller?
Det är ju en timme senare, så första träningen är 10.45 på fredag. Och sen race start är faktiskt samma, alltså 14.00, uppsnack 13.25. Men det är för att Moto2 ligger efter MotoGP-racet.
Yes. Bra. Tack till alla som stöttar podden också, får vi tillägga. Och med det så avrundar vi nummer 124 utav MotoGP-podden för den här gången. Ni hör oss alltså och följer oss såklart under hela helgen på våra kanaler. Tack.
Ja, en sak bara, du sa 124. Vet du vad det är för avsnitt nästa vecka då?
Ja, 125, eller vad tänkte du på?
Vem hade 25 i MotoGP innan han bytte till 12?
Vi kommer inte undan, men alldeles, är det du säger?
Jo, vi får hitta någon annan på 25.
Ja, det får vi faktiskt göra. Ja, det var roligt. Bra avslut. Tack för idag.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.